Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Mysteriet Stonehenge har förbryllat världen i flera hundra år. Ett mästerverk i sten som hemlighetsfullt reser sig på den engelska landsbygden. Den sanna historien bakom de imponerande stenblocken vittnar om en otroligt avancerad kunskap och precision. Kan ruinerna av det enorma stenmonumentet dölja en sofistikerad kod? Vem byggde monumentet? Varför byggdes det? Och hur? Men kanske främst av allt, vad är den sanna historien om Stonehenge som vilar under de gåtfulla stenarna? Det här är konspirationsteorier.
Hej alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi berätta att vi har skaffat Patreon. Och precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Framöver så kommer vi att erbjuda försläpp och man kommer även kunna ta del av helt exklusiva avsnitt. Så håll utkik på Patreon framöver. Och sist men inte minst så har vi även skaffat en YouTube och precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Där kommer vi att ladda upp vissa av våra poddavsnitt, men med bilder, så att ni enkelt kan följa med i alla olika berättelser. Första videon om tidsresenärer finns ute nu, så följ länken i avsnittsbeskrivningen, eller så klickar ni in på våra sociala medier så hittar ni den där. Nu börjar avsnittet.
Det är lätt att tro att stenblocken i Stonehenge är slumpvis utsatta. Det är de inte. Faktum är att Stonehenge nära nog är helt symmetriskt och placerat efter väderstrecken. Det monumentet visar är avancerad geometri. Om vi tittar på cirkeln med de 56 hålen, Aubreyhålen, så hittar vi en diameter på 87 meter. Diametern kan förklaras genom att de forntida engelsmännen binder ett rep runt en stolpe i mitten och går runt. Men mysteriet ligger snarare vid Aubrey-hålen. Dessa hål är väldigt exakta, omkring en meter i diameter. En kunskap som överträffar det vi vet om stenåldersbritternas geometriska kunskaper. Stonehenge dimensioner är fascinerande utan att ens gå in på konspirationsteorier. Men när vi gör det så får vi fram helt förbluffande information. Det sägs nämligen att det finns ett samband mellan Stonehenge, jorden och månen, inkodat i monumentets geometri. Låt oss börja vid hur stenarna står arrangerade. Stonehenges ytterring består av 30 sandstensblock med överliggare. Av dem är det bara 17 som står upprätt idag. 7 stycken ligger på marken och 6 stycken saknas. Innanför dessa står en mindre cirkel av blåsten. Längst in står ursprungligen 5 triliter som består av 2 sandstensblock med överliggare placerade i en mindre hästskoform. Teorin framgår som mest genom att använda fot. Om vi börjar vid den inre formationen, där stenarna står placerade i en halvmåne eller hästskoform, får vi fram en diameter på 39,6 fot. Detta mått överensstämmer nära nog med jordens radie. Därefter hittar vi cirkeln av blåsten, som påstås ha en diameter på 79,2 fot. Även här hittar vi ett fascinerande samband med jordens diameter. När vi sedan tittar på den yttre ringen av sandsten så får vi en diameter på 100,8 fot från mitten av stenarna. Men tittar vi på diametern från den yttre kanten så får vi fram 105,6 fot. Tar vi 105,6 fot och multiplicerar med 5 får vi 528 fot. Vilket är en tiondels mile. Det här kan absolut vara slumpartad matematik och ett försök att hitta samband. Men det här kan alltså innebära att de som bygger Stonehenge använder måttenheten mile redan här. Ett liknande sammanträffande hittar vi för de överliggande stenblocken som generellt har en diameter på 10,56 fot. När detta multipliceras med 10 får vi 105,6 fot. Vilket även blir 5280 om det multipliceras med 50, det vill säga exakt en engelsk mile. En fascinerande koppling mellan Stonehenge och Pythagoras sats öppnar upp för möjligheten att matematiken har en betydande roll i när detta forntida monument tar form. För den som behöver en uppfräschning så är Pythagoras sats en matematisk formel som används för att beräkna längden på den tredje sidan i en rätvinklig triangel om vi vet längden på de två andra. Formen tillskrivs den grekiske matematikern Pythagoras, men vi vet idag att Babylonien känt till denna formel, vilket öppnar upp för att forntida civilisationer nyttjat dess användning. Det som är fascinerande här är att Stonehenge visar tecken på Pythagoras sats. I Aubrey-cirkeln, som är en del av Stonehenge, finns fyra sandstenar, kända som stationsstenarna. Två av dessa står kvar idag, men en av dem ligger ner och den andra är sönderslagen. Trots att de inte står kvar finns spår i marken som visar att de en gång i tiden bildar en rektangel. När denna rektangel delas upp skapas en perfekt triangel. Förbluffande nog inträffar detta omkring 2000 år innan Pythagoras födelse.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stationsstenarna och det diagonala krysset i mitten antyder att det här är en central plats vid Stonehenge. En plats som kanske används för ritualer och ceremonier eller som markerar en viktig punkt för något annat. Vi får inte heller glömma bort att Aubrey-hålen kommer före stenarna. Det indikerar att det kanske finns en plan eller en ritning som styr arbetet och att de matematiska beräkningarna finns med från början. I närheten av Stonehenge hittar vi ett annat monument som kallas Woodhenge, där en liknande perfekt triangel bildas. Vi vet att de forntida engelsmännen som lever runt Salisbury-slätten i början är småbönder som använder sig av enkla redskap. I Egypten, där de under samma period bygger pyramiderna, finns talsystem och skriftspråk. Men det finns inte här. Det kanske öppnar upp för ett möjligt matematiskt arv från forntiden. En annan historisk plats som väcker nyfikenhet är Glastonbury Abbey, ett medeltida kloster i stan Glastonbury i Somerset. Platsen omges likt Stonehenge av många myter och legender. Det sägs bland annat att Glastonbury Abbey grundas av Josef från Arimathea, en biblisk figur som i hemlighet är en av Jesus lärjungar. Enligt senare medeltida legender och myter sägs det att Josef av Arimathea bevittnar Jesu korsfästelse och placerar den heliga graalen under Jesu fötter som fångar upp blodet. Efter Jesu uppståndelse tar Josef av Arimathea med sig den heliga graalen till Glastonbury i England, där det sägs att han gräver ner det kraftfulla föremålet för att beskydda det. Och till dagens fascinerande sammanträffande drar vi en rät linje från Glastonbury Abbey, så hamnar vi exakt i mitten av Stonehenge. Även om det här kanske bara är ett spännande sätt att knyta samman de olika platserna, så väcker det intressanta frågor om Storbritanniens historia. Stonehenge står riktat åt nordost. Det här tros absolut inte vara en slump, utan att riktningen har en betydelse. I huvudsak är alla överens om att Stonehenge medvetet linjerar med solen. Stencirkeln står riktad mot viktiga punkter, årets vändpunkter, och följer solens rörelse. Stonehenge är inte ensamt om det här, för vi kan hitta liknande stenmonument i många delar av världen. Utifrån stenarnas positioner kan vi se att hälstenen och den inre stencirkeln, det vill säga stenarna i hästskoformen, en gång i tiden pekar mot soluppgången under sommarsolståndet och solnedgången vid vintersolståndet. Däremot gör de inte det idag, i och med jordens rotation. Men om vi går tillbaka 5000 år i tiden, så tittar ljusstrålar in från soluppgången på midsommar mellan de stora sandstenarna, och vid midvinter går solen ner i mellanrummet mellan de två stolparna i den största triliten. Med det sagt så finns det en teori som står i fokus i dagens avsnitt. Är Stonehenge en gigantisk, avancerad kalender? Enligt en väldigt intressant teori används monumentet för att förutse sol- och månförmörkelser. Under 1900-talet lyfter den brittiske forskaren Gerald S. Hawkins fram en ny teori om Aubrey-hålen. Han tror att de 56 hålen används för att förutse månförmörkelser som inträffar med ett intervall på 18,61 år. Enligt denna teori kan cirkeln med de 56 stenarna symbolisera tre månförmörkelser. Hawkins markerar även ut 165 punkter kring Stonehenge som kan förknippas med solen och månen, som eventuellt fungerar som en solkalender. Det finns även en möjlighet att Stonehenge fungerar som en astronomisk kalender eller ett observatorium. Inte bara för att observera solen och månen, utan även för att studera stjärnorna och rymden. Det här har länge fascinerat forskare och öppnar upp frågan om stenarna går att kopplas till planeter och stjärnbilder, precis som att pyramiderna i Giza kan knytas till Orions bälte. Det som sticker ut i Stonehenge design är stationsstenarna, och enligt en teori kan dessa stenar symbolisera himlavalvet. Om så är fallet, kanske triliterna symboliserar portaler där himmelska gudar kan passera vid solståndet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
En tankeväckare i dagens avsnitt är om de fem triliterna i mitten av Stonehenge representerar de fem synliga planeterna: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus, som kan ses med blotta ögat. Vissa hävdar att planeterna inte går att observera då stenarna i cirkeln blockerar sikten. Om det stämmer så kan vi fundera på om dessa observationer görs exakt inuti cirkeln. Det kanske är så att stenarna avsiktligt positioneras som symboler snarare än praktiska observationsplatser. I så fall öppnas en fascinerande fråga. Vilka triliter representerar vilka planeter? Och vilken symbolik ligger bakom deras placering? En intressant hypotes är att de två yttersta triliterna symboliserar Merkurius och Venus. De två planeterna befinner sig närmast solen och kanske därmed förknippas med soluppgången. De två mellanliggande triliterna kanske representerar Mars och Jupiter, planeterna som förknippas med månens bana och våra stjärntecken. Den största triliten, placerad bakom altarstenen, kan då kopplas till Saturnus, planeten som rör sig långsammast i jämförelse med de andra. De forntida människorna som observerar himlakropparna kanske ser Saturnus lugna bana och framträdande plats på himlen som en slags överordnad. Teorin föreslår inte bara att forntida engelsmännen använder Stonehenge för att observera himlakroppar, utan även som en plats för att förstå och tolka himlens olika rörelser. Och något som kanske gör det här ännu mer intressant är att om vi drar linjer mellan Stonehenges 5 triliter, de 30 stenarna i cirkeln och de 56 Aubrey-hålen, så får vi även fram ett pentagram. Den teorin som kanske väcker som allra största nyfikenhet presenteras av arkeologen Timothy Darville. Enligt honom så kanske Stonehenge en gång i tiden fungerar som en gigantisk avancerad solkalender. I princip en evighetskalender. Det här bygger på en hypotes att Stonehenge ursprungligen består av 30 stenar, en för varje dag i månaden. Genom att multiplicera detta med 12 får vi 360 dagar. Därefter adderas de 5 mittersta stenarna som står i hästskoformen inuti stencirkeln, vilket gör att vi får ett år med 365 dagar. Men Stonehenge-kalendern tros vara mer avancerad än så. Enligt teorin kan kalendern baseras på ett solår motsvarande 365,25 dagar. Det innebär att människorna som konstruerar kalendern tar hänsyn till skottår, det vill säga en extra dag var fjärde år. Utanför stencirkeln finns en gång 4 stenar, stationsstenarna, som enligt teorin indikerar på detta, vilket i så fall visar på en imponerande nivå av noggrannhet och kunskap. Kalendern kan också berätta mer om hur denna antika civilisation strukturerar tid. En teori är att en vecka består av 10 dagar istället för 7. Var tionde dag markeras därmed ut med en tunnare sten och ett större glapp till nästa sten, vilket innebär att varje månad består av 3 tiodagars veckor. Om det här stämmer så blir Stonehenge mer än en imponerande stenstruktur. Det gör monumentet till en mycket sofistikerad kalender. En evighetskalender. Den här teorin har hängt med genom åren, men den har blivit kritiserad av forskare. Och det som gör att teorin inte verkar hålla för forskarna är först och främst att kalendern tar hänsyn till skottår. Och det är något som inte finns så här tidigt någonstans i världen. Och det här påminner väldigt mycket om den julianska kalendern, men den införs inte förrän 2000 år efter Stonehenge, till och med mer än 2000 år efter.
Mm. Något som jag tycker är lite komiskt i det här fallet är att många anser ju att det är tragiskt att tänka att dåtidens civilisationer inte klarar att bygga Stonehenge och andra liknande monument, och att det då måste vara utomjordingar.
Mm.
Men sen i det här fallet nu då, så kommer det en teori att Stonehenge är en superavancerad kalender. Men den teorin blir helt avvisad för att den är för tekniskt exakt.
Men det är det som är grejen, för Stonehenge är inte så exakt byggt ändå. Själva konstruktionen håller inte för små förändringar i solens bana. Och det är det som gör också att den här teorin om en avancerad kalender, att den spricker.
Men tänk om du skulle vända på det här argumentet då. För det kan ju vara så att de har en idé, de har en tanke att det här ska bli en superavancerad kalender. Men den idén spricker för att de inte kan mäta upp den rätt. Så att det blir lite fel här och var, men det var fortfarande tanken att det skulle vara en avancerad kalender, trots att det inte håller för solens förändringar och sånt där. För jag tänker att det är lite så vi människor jobbar. Alltså man har en vision, men det brukar oftast inte bli det som blir resultatet. Och det kan ju vara så att de tänkte att det skulle vara en avancerad kalender. Men utan att kunna räkna eller skriva, som de inte kunde vid den här tiden, så blir det ju kanske lite fel här och var.
Och det här med att vi människor jobbar med att, ja, men mänskliga fel och sådär, det är ju någonting som vi även har pratat om i Voynich-manuskriptet. Så att, ja, så kan man definitivt resonera om man vill bygga vidare på den teorin.
Mm.
Jag tänker att jag även kan ta upp några fler argument som kritiserar den här teorin då, om att det skulle kunna vara en avancerad kalender. Och det är bland annat att det är ett väldigt stort fokus på siffran 12 som inte förekommer någonstans i Stonehenge. Den här teorin förklarar inte heller varför vissa av stenblocken även ignoreras.
Mm.
Så det känns ju lite som att man ser det man vill se, helt enkelt.
Mm.
Det tros inte heller att Stonehenge har inspirerats av fornsida Egypten. För det påstås ju att kalendern gör, att den här avancerade kalendern är inspirerad av dem.
Mm.
Men grejen är ju den att Egyptens solkalendrar inte var så här exakta, och då hade de heller inte med skottår.
Nej. Nej, det är ju, skottår är väl det som är kanske den som gör att teorin spricker. I och med att det innebär ju alltså att de har räknat otroligt exakt för att kunna få med det.
Precis.
Men i övrigt så tänker jag att många av forntida civilisationers verk, och då tänker jag på lertavlor och skrifter, de kan ju ha varit på olika platser på jorden. Jag tänker att någon kanske besöker ett bibliotek där någonting finns, eller att man får höra av någon annan. Så även om det är ett långt avstånd mellan Stonehenge och Egypten, så kanske det ändå är möjligt att någon vet någon som vet.
Kanske. Vi vet ju faktiskt inte så mycket om vår historia, så att vem vet, de kanske var mer avancerade än vad vi tror.
Mm.
Men visste du att det finns ett Stonehenge i Sverige, i Skåne?
Mm, jag har faktiskt varit och besökt det för några somrar sedan. Väldigt häftigt, tycker jag.
Hur kändes det när du var på platsen då?
Det är ju lite liknande teorier. Så att det var ju väldigt fascinerande att gå och kolla. Sen är ju det här inte i närheten av lika stort. Men det var ändå häftigt, och sen blåste det väldigt mycket.
Ja, inte så roligt då. Men för er lyssnare i alla fall, så finns det en stenformation i Skåne som kallas för Ales stenar. Och består av 59 stenblock som står placerade i formen av ett skepp. Det vill säga, den är oval. Och man har då mätt den här formationen, och den verkar vara 67 meter lång och 19 meter bred. Och man tror att den byggdes troligtvis någon gång runt 500 till 1000 år efter Kristus.
Mm.
Stenarna väger mellan 500 och 1800 kilo och fraktades några mil från platsen. Och även om detta inte är något i jämförelse med Stonehenge, så måste det här ändå ha varit ett stort arbete. Det är ju inte jättelätt att lyfta stenar som väger 500 till 1800 kilo, tänker jag.
Det måste ju ändå ha tagit en hel del människor för att göra det här, precis som man pratar om i Stonehenge.
Mm, och precis som Stonehenge så vet vi inte vilka som har rest denna formation. Och vi vet heller inte varför.
Nej.
Några tror att det är en astronomisk kalender. För de här stenarna är placerade så att de pekar mot solens uppgång under vintersolståndet. Solen går ner i det nordvästra hörnet vid sommarsolståndet. Så frågan är ju om det här kan vara en tillfällighet. Men det känns spontant som att det inte är det.
Nej, och liknande är ju i Stonehenge. Att monumentet pekar mot solen och andra händelser som förmodligen är kopplat till någonting som sker vid monumentet vid den tiden. Och så kan det ju vara här också, att antingen så är det några ritualer som sker, eller så använder man det som någon form av kalender kanske.
Eller så kanske man kan tänka på den här, ja, jag kallar den för klassiska teorin då, att det kanske var en gravplats.
Mm, jag vet inte om de har hittat några rester eller så som kan tyda på det, men det kan ju absolut vara det. Jag tänker också att alestenar kan ha en koppling till jordbrukssäsongen, för solens positioner kanske markerar då viktiga tidpunkter för jordbruket.
Nej, men så skulle det kunna vara, och det som är så intressant är ju att vi vet ju inte.
Nej.
Och stenformationer är faktiskt någonting som har fascinerat forskare, historiker och professorer över hela världen.
Mm.
Och en professor vid namn Alexander Thom har undersökt hundratals stencirklar i Skottland, England och även Frankrike. Och han tyckte att alla monument visade en otrolig precision och trodde då att dessa var byggda efter en speciell längdenhet, då 829 mm återkom.
Mm.
Och den här längdenheten kallade han för megalitisk yard. Så en megalitisk yard är alltså 829 mm, det vill säga ungefär 83 cm.
Mm.
Hur väl det här stämmer kan jag inte säga, men både Stonehenge och Ales stenar i Sverige passar in på längdenheten, vilket är väldigt intressant, för det indikerar också i så fall på att dåtidens civilisation var lite mer avancerad än vad vi vet om.
Mm.
Och den här professorn, han menar även att båda dessa och även andra stensättningar är direkt kopplade till astronomiska riktningar för solen och månen.
Det här är väldigt fascinerande, för då innebär ju det att de här civilisationerna på något sätt ändå måste ha kontakt med varandra. Det måste ju vara någon som har sett någon annans stencirkel för att båda ska kunna stämma och vara liknande varandra.
Precis, och det här med att det är 829 mm. Det tycker jag är väldigt spännande, för hur kunde dessa människor från dessa länder ha exakt samma mått om de inte då hade kontakt?
Det är ju också ett väldigt märkligt mått.
Mm.
Alltså 829 mm. Det är ju inte 830. Nu kanske det är svårt oavsett om det är ett jämntal eller inte, men att de ändå har hittat likheter med en ojämn siffra.
Mm, jag håller med. Och det som är så intressant med vår historia är ju framförallt att det är väldigt mycket vi inte vet. Och det gör ju att monument, olika platser och byggnader blir väldigt spännande, tycker jag.
Ja, det är väldigt spännande. Och nu så undrar vi om ni lyssnare tror att alestenar har någon koppling till Stonehenge. Och om ni tror att Stonehenge är en avancerad kalender. Så om ni lyssnar i Spotify så kan ni svara i avsnittet. Annars så kan ni höra av er till oss via våra sociala medier där vi heter konspirationsteorier. Eller så lämnar ni ett svar i en kommentar i era poddappar.
Ja, och vi har även en TikTok där vi heter Vivi och Aida, och Vivi stavas V-I-V-I. Ni kan även söka på konspirationsteorier så kommer vår logga upp, så att det är bara att följa där. Vi har även en Facebookgrupp där vi heter konspirationsteorier eftersnack. Och där får ni såklart diskutera med varandra om vad ni tror att Stonehenge kan vara eller syftet med Stonehenge. Och måndagen den 19 februari kommer ett nytt poddavsnitt ut och där kommer vi att prata om ett väldigt speciellt blod som bara några få personer har och även om de teorier som cirkulerar kring blodet.
Mm. Väldigt spännande.
Mm, verkligen. Så att det här får ni absolut inte missa och för er nya lyssnare, välkomna till podden. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar några avsnitt som släpps. Och tills dess så får ni ha en fantastisk vecka och glöm inte att diskutera med nära och kära om vad de tror att Stonehenge kan vara och dess syfte.
Så vi hörs nästa måndag den 19 februari.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2024. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier, Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.